Kapitel 25. Att lära och lära ut. Ungefär 4 timmar senare forsade svetten ner för Ninivs kinder och det hade mycket lite att göra med den orimliga värmen. Hon undrade om det inte varit bättre om Nereus hade lurat dem eller vägrat att ta dem längre än till Boanda. Den sena eftermiddagssolens strålar föll snett in genom en rad fönster där de flesta rutorna var spräckta. Hon grep om tyget i sin kjol med en blandning av irritation och oro och försökte undvika att titta på de 6 Aesir som satt runt ett av de robusta borden vid väggen. Deras läppar rörde sig ljudlöst medan de diskuterade bakom sin skärm av Shaidar. Elaine hade högburet huvud och händerna lugnt knäppta vid livet. Men hennes drottninglika utstrålning förstördes av ett spänt drag kring läpparna. Ninni var inte säker på att hon ville veta vad Aesirna pratade om. Det ena bedövande slaget efter det andra hade fått alla hennes förväntningar att skingras. Det kändes som om hon skulle skrika högt om det kom en sån chock till. Hon visste inte själv om det skulle vara av ursinne eller pur hysteri. Nästan allt de haft med sig, utom kläderna, låg utspritt på Aesirnas bord. Från Birgits silverpil framför den fylliga Morrin till deras 3 Tiran Greel framför Sherian och de förgyllda skrinen framför den mörkögda Myrell. Ingen av kvinnorna såg den minsta glad ut. Kalinayas ansikte kunde ha varit skulpterat i snö. Till och med den modliga Naya hade en sträng min och i Bionis stora, ständigt förbluffade ögon fanns det en tydligt irriterad blick. Irriterad, men inte bara det. Ibland gjorde Bionin en ansats att röra vid den vita duken som var lagd över sigillet av Coendilar. Men varje gång hejdade hon sig och drog tillbaka handen. Ninni drog hastigt blicken från tyget. Hon visste precis när allting hade börjat gå fel. Väktarna som omringade dem i skogen hade varit hövliga, om än på ett kyligt vis, åtminstone efter att hon fått Ono och hans tjänarier att lämna ifrån sig sina svärd. Och Min hade hälsat dem med värme, skratt och omfamningar. Men Aesirna och de andra som de såg på gatorna hade varit så upptagna med sina egna ärenden att de knappt ägnat en blick åt sällskapet som väktarna eskorterade in i byn. Shaidar var fullt med människor och på snart sagt varje öppen plats fanns det beväpnade män i färd med vapenövningar. Den första som ägnat dem någon uppmärksamhet, bortsett från Min och väktarna, hade varit en smal brun syster som de blivit förda till i det som en gång varit skänkrummet på detta värdshus. Inför Fedrin Sedé hade Ninive och Elaine berättat den historia de kommit överens om, eller snarare försökt. 5 minuter in i sin redogörelse lämnade hon dem stående på golvet med stränga order om att inte röra sig ur fläcken eller prata med någon, inte ens varandra. Därefter hade de tillbringat 10 minuter med att titta förvirrat på varandra, allt medan antagna och vitklädda noviser, väktare, tjänare och soldater hastade fram och åter mellan borden där det satt Aesir som studerade papper och delade ut befallningar. Sen hade de blivit ivägschasade till Sherian och de 5 andra i en sån hast att Ninive knappt trodde att deras fötter vidrört golvet 2 gånger. Det var sedan som de blev utsatta för ett förhör som verkade mer lämpat för ett par fångar än 2 hemkomna hjältar. Ninive torkade svetten ur ansiktet med sin näsduk, men så fort hon stoppade tillbaka den i ärmen grep hon tag i sina kjolar igen. Hon och Elaine var inte de enda som stod på den färggranna sidenmattan. Sjön, klädd i en enkel klänning av fint blått ylle, kunde att döma av sin svala behärskade min lika gärna ha varit där av eget fritt val. Men Ninive visste bättre. Hon såg ut att vara förlorad i angenäma tankar. Lin betraktade åtminstone Aesirna, men också hon utstrålade samma lugna självtillit. Faktum var att hon verkade än mer självsäker än Ninive mindes henne. Den kopparhyade kvinnan såg slankare ut också och på något sätt spänstigare. Kanske berodde det på hennes skandalösa klänning. Den var sydd i blekgrönt siden och lika hög i halsen som Joans. Men den smet åt kring hennes former och tyget var nästan genomskinligt. Det som verkligen förbluffade Ninni var emellertid deras ansikten. Hon hade inte väntat sig att få träffa någon av dem i livet igen och sannligen inte att de skulle se ut att vara så unga, på sin höjd ett par år äldre än hon själv. De inte så mycket som sneglade på varandra och Ninni tyckte sig till och med förnimma en tydlig kylighet mellan dem. Det var någonting annat som hade förändrats hos dem också, någonting som Ninni just hade börjat känna. Visserligen hade alla varit motvilliga att tala om det, även min, men ingen hade gjort någon hemlighet av att de båda kvinnorna hade blivit stillade. Ninni kunde känna att någonting hade gått förlorat. Kanske berodde det på att de befann sig i samma rum som en mängd andra kvinnor som kunde leda kraften. Kanske var det vetskapen om att de hade blivit stillade. Men för första gången var hon verkligt medveten om förmågan hos Elaine och de andra och frånvaron av den hos Joan och Lin. Någonting hade tagits från dem, skurits bort. Det var som ett sår, kanske det värsta sår en kvinna kunde drabbas av. Nyfikenheten grep henne. Hur var detta sår beskaffat? Vad var det som hade skurits bort? Hon kunde lika gärna använda väntetiden till någonting nyttigt, till att göra bruk av irritationen som trängde igenom hennes oro. Hon sträckte sig efter Shaidar. Är det någon som har gett dig tillåtelse att leda kraften här, antagna? Frågade Sheriam. Ninni hajade till och släppte genast urkällan. Den grönögda Ishiden ledde de andra tillbaka till de sex udda stolar som stod i en halvcirkel, riktade mot de fyra stående kvinnorna. Några av dem hade med sig saker från bordet. De satt och stirrade på Ninni och de känslor de tidigare visat doldes nu innanför deras lugna Eishede-ansikten. Hettan frambringade inte så mycket som en droppe svett på något av deras tidlösa anleten. Till sist sa Anaya med vänligt förebrående röst. Du har varit borta från oss länge, barn. Det är möjligt att du har lärt dig saker under tiden, men det är uppenbart att du har glömt mycket också. Ninni neg, rådnande. Förlåt mig, Eishede. Jag menade inte något illa. Hon hoppades att de trodde att det var skam som fick hennes kinder att blossa. Hon hade varit borta från dem länge. Så sent som igår hade det varit hon som utdelat befallningarna och folk hade hoppat när hon talade. Nu var det hon som förväntades hoppa. Det sved. Ni har berättat en intressant historia. Uppenbarligen trodde inte Kalinaya på mycket av det de sagt. Den vita systern vred Birgits pil i sina långa smala händer. Och ni har skaffat er flera sällsamma ägodelar. Panarken Amathera gav oss många skänker, Eishede, sa Elaine. Hon ansåg tydligen att vi hade räddat tronen åt henne. Hon uttalade orden med uttryckslös röst, men var inte desto mindre ute på tunn is. Ninni var inte ensam om sin irritation över att ha förlorat sin frihet. Kalinayas släta drag fick en spänd min. Ni kommer med oroväckande nyheter, sa Sheriam. Och några oroväckande saker. Hennes aningen sneda ögon vändes mot bordet, mot den silverna Adamen. Men sen såg hon återstint på Ninni och Elaine. Efter att Eishedena hade fått veta vad anordningen var till för hade de flesta av dem behandlat den som en levande huggorm. De flesta. Om saken gör vad barnen här påstår, sa Morvrin tankspritt, så måste vi studera den. Och om Elaine verkligen tror att hon kan skapa en Tear and Greel. Den bruna systern skakade på huvudet. Det hon egentligen var intresserad av var den flata stenringen, spräcklig i rött, brunt och blått som hon höll i handen. Ni säger att ni fick den här av Varin Shede. Hur kommer det sig att vi aldrig hört talas om den förut? Detta var inte riktat till Ninni eller Elaine utan till Joanne. Joanne rynkade pannan, men det var inte den bistra min som Ninni mindes. Istället fanns det en antydan till ödmjukhet, som om hon visste att de hon talade med var överlägsna henne, och samma ödmjukhet fanns i hennes röst. Varin har aldrig nämnt den för mig. Jag skulle gärna vilja ställa några frågor till henne. Och jag har frågor om detta. Mirels olivhyade ansikte blev än mörkare när hon vek upp ett välbekant papper. Varför i fridens namn hade de behållit det? Och läste högt. Vad bäraren av detta dokument gör sker enligt min befallning och med mitt bemyndigande. Lyd och tig på min befallning. Joan Sange, sigillens väktarinna, Ter Valons låga, den ärmelintronande. Hon knycklade ihop pappret och dess sigill i handen. Knappast någonting att dela ut till ett par antagna. Vid det tillfället visste jag inte vem jag kunde lita på, sa Joan Blitt. De sex ejkedéerna stirrade på henne. Det föll inom min myndighet att göra så då. De sex ejkedéerna blinkade inte. Det kom en uppgivet bönfallande ton i hennes röst. Ni kan inte ställa mig till svars för att jag gjorde det jag måste göra, när jag var i min fulla rätt att göra det. När båten är på väg att sjunka stoppar man igen hålet med det man råkar hitta. Och varför har du inte berättat det för oss? Frågade Sheriam med låg röst, som dock hade en udd av stål. Som novisernas föreståndarinne hade hon aldrig höjt rösten, även om man ibland önskat att hon skulle det. Du skickade ut 3 antagna. Antagna från tornet för att jaga 13 fullvärdiga systrar av svarta Aja. Använder du spädbarn för att stoppa igen hålen i din båt, Joan? Vi är knappast några spädbarn, sa Ninive med het stämma. Flera av de 13 är döda och vi har grusat deras planer 2 gånger. I Cheer, Kallin Aja avbröt henne med isande stämma. Du har berättat om Cheer, barn, och om Tanshiko, och att du besegrade Mogadin. Hennes läppar kröktes i en förbittrad grimas. Hon hade redan sagt att Ninni varit en idiot som gett sig inom en mils avstånd från någon av de förlorade, och att hon kunde skatta sig lycklig som hade kommit undan med livet i behåll. Att Kallin Aja inte visste hur rätt hon hade. De hade sannligen inte berättat allting, fick bara Ninivs mage att knyta sig än hårdare. Ni är barn och ska vara glada om vi inte bestämmer att ni ska få smisk. Var nu tyst tills någon säger till dig att tala. Niniv rodnade våldsamt och hoppades att de skulle tro att hon var generad. Hon höll tyst. Sheriam hade inte vänt blicken från Joanne. Nå? Varför har du aldrig sagt någonting om att du skickat ut 3 barn på lejonjakt? Joanne tog ett djupt andetag men knäppte händerna och böjde ångerfullt på nacken. Det fanns så mycket annat viktigt att berätta, Hesedé, och detta verkade inte betydelsefullt. Jag har inte undanhållit er någonting som det funnits minsta skäl att berätta. Jag har berättat minsta smula av det jag vet om svarta Aja. Det har gått en tid sedan jag vetat var dessa båda befunnit sig eller vad de haft för sig. Det viktiga är att de är här nu och att de har med sig dessa 3 Cheer and Greel. Ni måste inse vad det innebär att få tillgång till Elidas ämbetsrum och hennes papper, även om man bara hinner läsa delar av det som står på dem. Annars skulle ni aldrig veta att hon känner till var ni är, inte förrän det redan är för sent. Det begriper vi, sa Anaya och sneglade på Morrin som fortfarande bekymrat betraktade ringen. Det är bara det att vi är en aning överraskade av metoden för att skaffa denna kunskap. Tell Aaron Riord, nästan viskade Mirel. I tornet har drömvärlden blivit blott ett ämne för lärda diskussioner, nästan en legend, och drömgångar hos Ale-folket. Vem kunde ha anat att Ales visa kunde leda kraften, för att inte tala om detta? Ninni önskade att de kunnat hålla detta hemligt, liksom de lyckats tiga om Birgits sanna identitet och en del annat. Men det var svårt att inte försäga sig när man blev utfrågad av en samling kvinnor som kunde borra hål i en sten med blotta blicken. Nå, de skulle väl vara glada att de lyckats hålla inne med någonting alls. När de väl hade nämnt Tell Aaron Ridgert och att de hade varit där skulle en mus ha börjat jaga katter innan kvinnorna slutade med sina frågor. Lean tog ett halvt steg framåt utan att se på Joanne. Det viktiga är att ni med dessa Tear and Grill kan tala med Egwen och via henne med Moraine. Med dem som hjälp kan ni inte bara hålla ett öga på Rand Althor utan förmodligen påverka hans handlingar trots att han är i Carhane. Dit han kom från Eilöknen, sa Joanne, där jag förut sa att han skulle vara. Hennes blick och hennes ord var riktade mot Aes Sedena, men det var tydligt att den kärva tonen var avsedd för Lean, som grymtade till. Så mycket glädje det var med det då. Två Aes Seder ivägskickade till Eilöknen bara för att leta Irbloss. Jo då, det fanns sannligen en kyla mellan dem båda. Nog barn, sa Enaya och lät precis som om de verkligen var barn och hon, deras mor, som gjorde slut på ett barnsligt gräl. Hon gav de andra i Sedena en menande blick. Det kommer att bli till stor nytta att kunna tala med Egwen. Om nu de här fungerar som de påstår, sa Morrin och bollade med ringen i ena handflatan samtidigt som hon fingrade på de båda andra Tear and Grill som hon hade i knät. Den kvinnan skulle inte tro på att himlen var blå om hon inte fick bevis på det. Shariam nickade. Ja, det blir er första syssla, Egwen och Ninive. Ni kommer att få tillfälle att undervisa i Shader genom att lära oss att använda dem. Ninive neg och blottade sina tänder. De kunde ta det för ett leende om de ville. Undervisa dem, då skulle de aldrig komma i närheten av vare sig ringen eller de båda andra Tear and Grillerna igen, när de väl var klara. Elaines snigning var ännu stelare och hennes ansikte en sval mask. Hennes blick sökte sig nästan längtande mot Erdamon. Skänkebreven kan vara till nytta, sa Kalinaya. Trots all den svala rationalitet hon hade som vit syster visade likväl hennes avhuggna ord att hon fortfarande var irriterad. Gareth Bryne vill alltid ha mer guld än vi har, men med dem bör han nästan kunna bli nöjd. Ja, sa Shariam, och vi måste ta större delen av pengarna också. För var dag som går blir det fler munnar att mätta och fler kroppar att klä, både här och annorstädes. Elaine nickade nådigt, precis som om de inte skulle ta pengarna oavsett vad hon sa. Men Ninive bara väntade. Guld, skänkebrev och Tear and Grill var bara en del av vad det handlade om. Vad resten anbelangar, fortsatte Shariam, är vi överens om att ni lämnade tornet för att ni fått order om det, hur oriktig den orden sedan må vara, och att ni inte kan hållas ansvariga för det. Nu när ni helskinnade har kommit tillbaka till oss ska ni återuppta era studier. Ninive vandrades långsamt ut. Det var inte mer än hon hade väntat sig sedan utfrågningens början. Hon tyckte inte om det, men för en gångs skull skulle ingen kunna klaga på hennes humör, särskilt inte när det skulle vara lönlöst att ge prov på det. Elaine utbrast däremot i ett skarpt, men... Det var allt hon hann med innan Shariam avbröt henne med precis lika stor skärpa. Ni ska återuppta era studier. Ni är båda mycket starka, men än är ni inte Aes Sedair. Hon höll dem fixerade med sina gröna ögon tills hon var säker på att de hade uppfattat detta. Sen tog hon till orda igen, men nu med mildare ton. Mildare, men likväl bestämd. Ni har kommit tillbaka till oss. Och även om Sally där inte är vita tornet, är det så ni ska betrakta det. Att döma av vad ni har berättat för oss den senaste timmen har ni betydligt mer kvar att förtälja. Ninive satte andan i halsen, men Shariams blick gled tillbaka till Erdamon. Skada att ni inte förde med den shonshanska kvinnan. Det borde ni verkligen ha gjort. Av någon anledning blev Elaine blodröd i synen, samtidigt som hon såg arg ut. Ninive för sin del var bara lättad över att det var Shonshan-kvinnan som Shariam menade. Men antagna kan inte klandras för att de inte tänker som Aes Sedair, fortsatte hon. Sjön och Lin har säkert många frågor att ställa er. Ni ska samarbeta med dem och svara efter bästa förmåga. Jag behöver säkert inte påminna er om att ni inte ska dra fördel av deras nuvarande belägenhet. Vissa antagna, och till och med några noviser, har ansett sig berättigade att ge dem skulden för vad som hänt. Till och med velat ta rättvisan i egna händer. Hennes milda ton hade blivit hård som stål. Dessa unga kvinnor är nu ytterst ångerfulla. Behöver jag säga mer? Ninive hade inte mer bråttom än Elaine att försäkra henne att hon inte behövde det. Vilket ville säga att de båda nästan stammade i sin iver att få fram det. Ninive hade inte haft någon tanke på att ge någon skulden. Som hon såg det var alla Eishader lika skyldiga, men hon ville inte dra på sig Shariams vrede. Detta fick henne verkligen att inse att frihetens dagar var till ända. Gott, nu kan ni ta juvelerna som panarkerna gav er och pilen. Tids nog måste ni berätta varför hon gav er en sån gåva. Och gå. En av de andra antagna ska skaffa fram sovplatser åt er. Passande klänningar kan bli svårare att finna, men det ska gå att ordna. Jag förväntar mig att ni lägger era äventyr bakom er och fogligt återgår till era gamla platser. Shariams ord innehöll ett outtalat men klart löfte om att en eventuell brist på foglighet skulle rättas till. Hon nickade belåtet när hon såg att hon förstod. Bjornin hade inte sagt ett ord sedan skärmen av Shaidar hade försvunnit. Men när Ninive och Elaine neg som avsked reste sig den grå systern upp och gick bort till bordet där deras saker var utlagda. Och detta då, sa hon med kraftig Charabon-accent i det hon ryckte undan det vita tygstycket som täckte sigillet till den svartes fängelse. För en gång skull var det mer vrede än förvåning i hennes stora blågrå ögon. Blir det inga fler frågor om detta? Tänker ni ignorera det allihop? Den svartvita plattan låg där intill skinnbörsen, sprucken i dryga dussinet bitar och så prydligt sammanmakad som möjligt. Det var helt när vi lade i börsen. Ninni försökte fukta sin torra mun. Hon hade undvikit det vita tyget med blicken förut, men nu var det omöjligt för henne att se på någonting annat än sigillet. Lin hade lett när hon sett den röda klänningen viras upp från sitt innehåll och sagt: nej, hon tänkte inte fly undan, inte ens i sina tankar. Varför skulle vi ha varit särskilt försiktiga med det? Det är av Quendilar. Vi tittade inte på det, sa Elaine andlöst, eller rörde vi det mer än vi måste. Det kändes smutsigt, ondskefullt. Det gjorde det inte längre. Kalinaya hade förmått dem att hålla i var sin bit och krävt att få veta vad det var för ondskefull förnimmelse de pratade om. De hade sagt samma sak förut, mer än en gång, och ingen tog någon notis om dem nu. Shariam lämnade sin stol och ställde sig vid den grå systern med det honungsblonda håret. Vi ignorerar ingenting, Bjornin. Det tjänar ingenting till att fråga flickorna mer. De har berättat vad de vet. Det är alltid bra med fler frågor, sa Marvin. Men hon hade slutat fingra på Tyrann Greelen och stirrade nu lika stint på det spruckna sigillet som någon annan. Det var verkligen Quendilar. Det hade både hon och Bjornin kommit fram till. Men likväl hade hon kunnat bryta sönder en av skärvorna med blotta händerna. Hur många av de sju håller fortfarande? Frågade Myrael tyst, som om hon talade för sig själv. Hur länge dröjer det innan den svarte bryter sig lös och sista striden stundar? Alla Isidere gjorde lite av allting efter sina gåvor och sin läggning, men varje aje hade sitt speciella syfte. De gröna, som kallade sig för stridens aja, stod redo att möta de nya mörkfurstarna i sista striden. Det fanns nästan en antydan till iver i Myrels röst. Tre, sa Anaya ostadigt. Tre håller fortfarande. Om vi vet allt som finns att veta, låt oss be för det. Låt oss be för att tre ska räcka. Låt oss be för att de tre är starkare än det här, muttrade Morrin. Det går inte att bryta Quendilar på det sättet. Inte Quendilar, det går bara inte. Vi ska diskutera detta i sinom tid, sa Sharian. När vi väl har behandlat mer trängande problem som vi dessutom kan göra någonting åt. Hon tog duken ur Bionins händer och täckte ånyo över det spruckna sigillet. Sharian och Lin, vi har nått ett beslut angående... Hon hejdade sig när hon vände sig om och såg Elaine och Ninive. Blev inte ni tillsagda att gå? Allt hennes yttre lugn till trots blottades tumultet i hennes inre av att hon glömt att de var kvar. Ninive var mer än villig att niga igen, kasta ur sig ett med er tillåtelse, ACD, och skynda mot dörren. Utan att röra en muskel såg ACD-erna och Joanne och Lin efter henne och Elaine när de gick. Ninive tyckte att det kändes som om de blev fösta ur rummet av kvinnornas blickar. Elaine hade lika bråttom, men han kastade en sista blick på Air Daemon. Ninive stängde dörren, lutade sig mot dess omålade trävirke med det förgyllda skrinet tryckt mot sitt bröst och tog sitt första obesvärade andetag sedan hon kommit in i värdshuset. Det var åtminstone så det kändes. Hon ville inte tänka på det brustna sigillet. Ännu ett brustet sigill. Hon vägrade att tänka på det. De där kvinnorna skulle kunna klippa får med blotta blicken. Hon såg nästan fram emot att se deras första möte med de visa. Så länge hon själv inte behövde hamna mitt emellan. Det hade varit svårt första gången hon kom till tornet. Detta att lära sig göra vad andra sa åt henne och att dessutom göra det ödmjukt. Efter att i flera månader har varit den som utdelade befallningarna. Efter att ha talat med Elaine, naturligtvis, åtminstone för det mesta, visste hon inte hur hon skulle kunna lära sig att buga och skrapa än en gång. Skänkrummet, med sin illa lappade takputs och sina fallfärdiga eldstäder, var lika fullt av aktivitet som när de kom. Ingen gav henne mer än ett hastigt ögonkast nu, och hon gav dem än mindre. En liten folksamling väntade på henne och Elaine. Thom och Julian satt på en grovsnickrad bänk vid väggen, inbegripna i ett samtal med Uno, som hukade framför dem med sitt långa svärdfäste uppstickande över axeln. Arena och Nicola stirrade storögt på allting omkring sig, men försökte att inte visa det. De satt på en annan bänk tillsammans med Marigan, som tittade på medan Birgit försökte roa Jarryl och Seve genom att ta för att jonglera med tre av Thoms färgade träklot. Min, som låg på knä bakom pojkarna, kittlade dem och viskade i örat på dem. Men de klamrade sig bara fast vid varandra och stirrade tyst med sina alldeles för stora ögon. I hela rummet var det bara två andra personer som inte var fullt upptagna med sina sysslor. Två av Murells tre väktare råkade stå och samtala några få steg från bänkarna strax framför dörren mot kökskorridoren. Croy Makin var en gulhårig, ung Andor-man, hård som sten och med tilltalande profil, medan Avar Hachami hade höknäsa, fyrkantig haka och en tjock, gråsprängd mustasch som liknade ett par nedåtvända horn. Ingen skulle kalla Hachami stilig, inte ens innan hans mörka blick fick dem att tystna helt. Väktarna tittade naturligtvis inte på Uno, Thom eller någon annan. Det var bara en ren händelse att just de inte hade någonting att göra och hade valt att öda bort sin tid just här, naturligtvis. När Birgit såg Ninive och Elaine tappade hon ett av kloten. Vad sa ni till dem? Frågade hon tyst med en hastig blick på den silverne pilen som Elaine höll i handen. Hon hade sitt koger hängande vid bältet men bågen stod lutad mot väggen.